det är bara 2 veckor sedan jag stod här senast och predikade, men så kan det ju bli skiftet mellan servicegrupperna som hade ansvar för gudstjänsten under sommaren och nu när vi är tillbaka i det ordinarie schemat. Som Henrik sa så är det vi i gudstjänstgrupp 1 som håller trådarna idag. Och från början så var jag inställd på att Bosse Arvidsson skulle predika eftersom vi brukar turas om. Men han skulle vara bortrest så att jag fick så många tankar redan förra lördagen. Så jag satte mig ner och skrev klart predikan. Och det är ju väldigt ovanligt för mig som alltid brukar vara ute de sista dagarna och skriva. Men på måndag när jag kom till jobbet så förstod jag varför. Vi ska inte gå in på det nu, men jag hade nog inte haft någon ro att skriva predikan under veckan som var med allt som hände. Så man ser Guds ledning även där. För 2 veckor sedan då predikade jag och pratade om relationer, hur viktiga de är i våra liv. Både relationer oss människor emellan och relationer med Gud. Att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv. Och gruppen som ansvarar för gudstjänsten förra söndagen, ni som var här, hörde då att då fortsatte gudstjänsten med tråden och tog den vidare ett steg vidare med hur visar vi kärlek mot varandra. Också hur älskade vi är av Gud. Det var en jättefin gudstjänst och bland annat fick vi höra Leila berätta om den fattiga kvinnan som hade tapetserat sitt hem med dollarsedlar som hennes son hade skickat till henne och klagade över att hon hade inte fått någonting, så hon förstod inte. Hon levde i fattigdom trots att hon hade en sån stor rikedom omkring sig. En väldigt bra bild över hur vi kanske lever som kristna då vi inte ser allt som vi har i Gud. Allt som han vill ge oss. Och Henrik berättade lite om de smärtor i sin kropp som han tvingas leva med. Men att de blev lite lättade när han vände fokus från att be för sin egen hälsa till att be för andra istället. Och då kom jag att tänka på Jobb som vi kan läsa om i Bibeln. Han drabbades ju mycket hårt av sjukdomar och olyckor av olika slag. Och förlorade också alla sina barn i naturkatastrofer. Självklart klagade Jobb och kände sig orättvist drabbad av Gud. Men det finns en viktig mening i slutet på Jobbs bok där det står: När Jobb bad för sina vänner återupprättade Herren honom. Så kanske ligger en hemlighet i det här. Att när vi vänder blicken bort från oss själva, tittar på andra, ber för andra, så är det gott. Vi blir välsignade även för egen del. Och när jag då satt på gudstjänsten i förra veckan så fick jag insikten att det som vi hade som tema för 2 veckor sedan och som var förra veckan och som kommer att ta upp idag, det hänger ihop. Vi har ju ett övergripande tema här i församlingen med uppåt, utåt och inåt. Och det blir liksom ingår i det. Men det blir ett tema som spänner över 3 söndagar i rad med relationer utan att vi hade planerat det från början. Och idag så tänkte jag fortsätta att ta upp hur relationen med Gud påverkar våra liv. Hur påverkar det mitt liv? Om det nu gör det. Det är en fråga som manar till eftertanke. Märks det på något sätt i mitt liv att jag har en relation med Gud? Hur lever vi våra dagliga liv? Det är förstås i första hand en individuell fråga. Men det finns också likheter mellan oss som personer. Till stor del så påverkas vi av vår omgivning. Och de sammanhang som vi är delar av. Lever vi och bor i Sverige så är våra liv säkert lite annorlunda än om vi hade levt i Kina eller Grönland. Om bara nämner 2 andra exempel. Under min semester så passade jag på att städa och rensa ur bokhyllorna hemma. Jag tillhör de här som gärna samlar på mig saker och jag gillar att läsa. Så jag samlar mycket böcker och tidningsurklipp så att det behövs en stor städning. Ibland går det något år mellan, men egentligen skulle jag behöva storstäda bland sparade saker lite oftare. Men bland sparade tidningsurklipp så hittade jag en intressant artikel i DI Weekend från Dagens Industri. Som handlar om hur står det egentligen till under ytan hos många till det yttre lyckade och lyckliga västerlänningar. Men som lider av narcissism, tvångsbeteende, relationsskräck och ständig jakt på bekräftelse. Jag tänkte läsa några delar ur den här artikeln för er. Personen som har skrivit den heter Nina Åkerberg. Och hon har intervjuat, vi ska säga, David Eberhard, psykiater och överläkare på Danderyds sjukhus. Egil Linge, legitimerad psykolog och psykoterapeut, står det. Och Teresa Alsén, också legitimerad psykolog och psykoterapeut. Så jag läser ett stycke här. En typisk västerlänning stiger in på psykoterapimottagningen. Under en längre tid har han, låt oss säga att det är en man, känt sig lite vilsen och lite tom. Han sover dåligt och har en oro i kroppen. Han mår inte bra. För enkelhetens skull kallar vi honom för herr Västerland, men det skulle lika gärna kunna vara fru Västerland. Han ser frisk ut. Det är en välvårdad patient som är nyduschad och luktar gott av parfym. Håret är nyklippt och stylat. En ganska ensam kille. Herr Västerland börjar berätta. Det visar sig att han har ett rätt fint liv. Han har jobb, åker på spännande semesterresor till exklusiva resmål som Vietnam och safariresor i Botswana. Och är gift med en drömkvinna. Snygg, pysslig och duktig på sitt jobb. Han har lätt för att prata och har haft stora framgångar i arbetet. Han har just tagit hem en stor order och fått löneförhöjning. Han är dessutom duktig på golf och har förbättrat sitt redan låga handikapp 2 snäpp under året. Han har 2 fina barn, en pojke och en flicka som är duktiga i skolan. Och dottern har tagit medalj i sim-SM. Och så har han köpt en ny bil. Herr Västerland är en i grunden ganska frisk person. En framgångsrik, driven, högpresterande och självständig individ med hög social kompetens. En himla trevlig prick helt enkelt. En dröm att jobba med och han har ett strålande gott självförtroende. Är du inte egentligen en ganska ensam kille, undrar psykoterapeuten, och då börjar patienten gråta. Det tar inte lång tid för psykologerna och psykiatrikerna att sätta fingret på en av patientens största problem. Trots framgångarna, trots det enorma självförtroendet, så känner sig patienten inte tillräcklig. Hur mycket han än gör åstadkommer så räcker det inte. Då försöker han göra ännu mer. Patienten har dålig självkänsla. Han är inte säker på att han är värd att älskas, så han försöker vara till nytta genom att vara duktig. Genom att ständigt visa prov på sin förmåga. Patienten lider av en kronisk brist på bekräftelse. Och eftersom patienten inte tror att någon kan älska honom för något annat än det han gör, så undviker han att komma allt för nära människor. Han får problem med varaktiga relationer. Han vill inte riskera att någon ska upptäcka att han egentligen inte är så bra som han verkar. När folk kommer för nära blir han rädd att de ska upptäcka att han är en bluff. Till sist är det nästan ingen som känner honom. Ju längre han befinner sig i en grupp, desto tydligare framträder hans personlighet bakom prestationerna. Och då blir det besvärligt för patienten. Han är effektiv när det gäller att hämta och lämna på dagis och skola. Men det behöver inte finnas så mycket känslor. Han sköter familjen som den vore ett företag. Om relationen blir jobbig kompenserar han genom att beställa en resa till ett häftigt ställe. Så långt artikeln. Det är en ganska nedslående bild av en typisk västerlänning. Men jag tror tyvärr att det ligger en hel del i den om vi generaliserar lite grann. Vi fastnar lätt i att vårt värde består i vad vi presterar. Eller vad vi har för ekonomi. Eller anseende hos andra. Eller hur vi ser ut till det yttre. Eller hur bra vi ser ut på Facebook. Och när vi känner ett hål eller en tomhet i själen, dövar vi den genom aktiviteter eller konsumtion. Vi ska se vad som står i Jesaja 55:1. Kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd, er lön på sånt som inte mättar? Lyssna till mig så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er. Den nåd jag visat David ska bestå. Jesaja, han förmedlar ju det Gud vill att han ska säga till folket där och då. Men jag tror att det talar lika mycket till oss idag. Vi får höra Guds röst genom de här verserna. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Och er lön på det som inte mättar, frågar han. Och så fortsätter han med ett erbjudande. Ett alternativ. Lyssna till mig. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er. Den nåd jag visat David ska bestå. Varför har vi så ofta en felaktig bild av oss själva? Varför söker vi efter bekräftelse genom att ständigt bevisa vår förmåga? Då vi själva verkar ha ett oändligt värde. Då vi är unika, viktiga bara genom att vi är de vi är. Gör inte det här att vi lägger tid i onödan på att försöka bevisa vårt värde för oss själva och andra. Samt att vi också begränsar oss då vi agerar utifrån bilden att vi inte riktigt duger eller räcker till. När Gud vill att vi ska inse att vi kan agera utifrån att vi är hans älskade barn. Med all den tillförsikt, glädje och självförtroende som vi kan ha när vi vet att han är med oss och han vill oss väl. Vi ska läsa en av de andra profeterna, Jeremia, kapitel 29 och vers 11 börjar det. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Guds avsikter med oss är välgång och inte olycka. Men att följa honom, att ställa sig till hans förfogande, kan också innebära tuffa utmaningar. Jag tänkte ge ett exempel genom Maria och Josef. Och jag har tagit upp dem tidigare för några år sedan. Men jag tänker att ofta så läser vi texterna i Bibeln, allra helst de som är välkända, utan att riktigt reflektera eller fånga upp allt som de kan säga oss. Så jag tänkte att vi ska börja med att se på Maria, Jesu moder. Vi vet egentligen inte så mycket om henne mer än att hon var en ung kvinna. Troligtvis inte mycket mer än en tonåring. Förmodligen var hon ganska fattig. Och hon var förlovad, eller trolovad, med en man som hette Josef som var snickare. Och de planerade att gifta sig. Hon såg säkert fram emot ett liv tillsammans med honom. Något hos Maria gjorde att Gud valde ut henne. Sett till det yttre var hon kanske inte det perfekta eller bästa valet som mamma till Jesus. Men Gud ser inte till det yttre, han ser till det inre. Och det som är utmärkande för Maria är tjänstvillighet när ängeln Gabriel berättar att hon ska bli gravid. När vi läser Bibeln så kan vi se många exempel på människor som försöker smita eller slippa undan från de uppgifter som Gud ger dem. Vi har Jona till exempel som försöker smita undan när Gud vill sända honom som budbärare till staden Nineve. Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Bege dig till Nineve, den stora staden, och håll en straffpredikan. Jag har fått upp ögonen på ondskan där. Och Jona gav sig iväg, men för att fly till Tarshish, bort från Herren. Hur många är det inte som har reflekterat över när man ska ha en predikan? Ja, men kan jag verkligen säga det här? Och Jona, han kände inte alls för att hålla en straffpredikan. Så han försökte dra någon annanstans. Eller Mose. Som trots att Gud ger honom tecken på att han kommer att gå med Mose när han vill utse Mose till ledare för Israels folk. Och ändå så säger Mose till honom, Herre, utse vem som helst, men inte jag. Ta vem som helst, bara du inte tar mig. Men vad säger Maria? Hon ställer sig till förfogande på en gång och säger, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. När vi läser den här texten i juletid oftast, så är det lätt att den blir lite gullig, lite så småmysig. Alltifrån att ängeln besöker Maria till att Jesus barnet föds. Och vi inser inte riktigt, vad kunde det här innebära? Hur var den tuffa vardagen? Vad är det Maria säger ja till när hon pratar med ängeln? Hon säger ja till att bli gravid fast hon inte är gift. Därmed riskera hela sin framtid. Vad kommer Josef att säga? Han vet ju om att han inte är far till barnet. Vad tänker Maria? Han skulle kunna se något som, ja, heligande. Ja, visst, Maria kunde inte komma på någon bättre bortförklaring. Hur kunde du göra så, vi som har lovat varandra trohet? Och vad ska hennes familj säga när hon drar vanära över dem på det här sättet som man såg i det samhället? Hon kanske till och med riskerar att bli stenad. Vi läser ju på ett annat ställe i Bibeln om när människorna för fram en kvinna inför Jesus och säger att hon enligt lagen ska stenas för att hon begått äktenskapsbrott. Så det är ju vad Maria riskerar. Vilket otroligt mod och vilja, vilken tillit till Gud som Maria visar. Vilket föredöme hon är. Men det är inte bara Maria som är ett föredöme för oss, utan också Josef. Och jag tänker att här ska vi läsa ett stycke från Matteus evangelium om vad som hände vid Jesu födelse. Matteus börjar ju med en uppräkning av Jesus släkttavla. Ni vet den här långa uppräkningen av vem som är far och vem som är son till vem. I vers 18 och några verser framåt står det så här. Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så. Hans mor Maria hade blivit trolovad med Josef. Men innan de hade börjat leva tillsammans visade sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt inom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, och han gav honom namnet Jesus. Hur reagerar den man som får reda på att hans älskade väntar barn? Uppenbarligen med någon annan man. Den vanliga reaktionen är nog att bli ledsen och säkert också arg. Man kanske vill smutskasta den som har bedragit den eller hämnas på något sätt. Åtminstone tala om för omgivningen hur illa personen har handlat mot den. Men vad gör Josef? Han tänker på vad som är bäst för Maria och planerar att skilja sig från henne i tysthet för att inte dra vanära över henne. Det står att han är en rättfärdig man och det visar han ju i handling. Och när han får besök av en ängel i en dröm så visar han samma tjänstvillighet för Gud som Maria gjorde. Han ändrar sina planer och tar hem Maria som sin fru. Skulle vi idag vara beredda att riskera våra liv? Skulle vi vara beredda att ändra våra planer för vår framtid? Och hur agerar vi när vi har blivit svikna eller riktigt illa behandlade av någon annan? Är vi då uppfyllda av tankar om hur synd är om oss? Eller hör vi Guds röst tala om hur vi på bästa sätt kan hjälpa den personen? Och de här korta personlighetsbeskrivningarna så ser vi att både Maria och Josef var beredda att tjäna Gud. Och de tog emot Jesus på det sätt som de förmådde när han sen kom till dem. Vad gjorde att Maria och Josef var så beredda att följa de uppmaningar de fick från Gud? Jag tror att en anledning var att de hade en nära relation med Gud. Men också att de förstod hur väldig, hur mäktig han är. Att de inte behövde känna någon oro när de visste att de agerade efter hans vilja. Att han skulle gå med dem oavsett hur vardagen såg ut. Vi läste lite tidigare här om herr och fru Westerland. Om vi generaliserar lite även över vilken gudsbild som herr och fru Westerland har, så tror jag det är min bild. Den kan vara rätt och den kan vara fel, men min bild är att vi kan ha en tendens att förminska honom nästan. Att tänka på Gud så att han passar in i vårt tänkesätt, i vår världsuppfattning. Så det finns en risk att vi inte ser hur otroligt mäktig han är. Och då kanske inte heller vi ser vilken förmån vi har som får vara hans barn. Och att han vill ha oss. Gud ensam är Herre över himmel och jord, och vi får leva i visshet om att vi är hans älskade barn. Och jag vill avsluta den här predikan med att visa ett videoklipp från YouTube med Rich Mullins. Det är gammalt, det är utlagt för 8 år sedan, och när man ser på bilderna så ser det ut att vara lite äldre än så. Kan vänta lite grann så. Han håller på att avsluta en spelning och säger några ord innan de spelar Awesome God. Och det han säger tycker jag är så bra. Han avslutar med: "If you want a religion that makes sense, I suggest something other than Christianity. But if you want a religion that makes life, I think this is the one." Lite fritt översatt: om du vill ha en religion eller tro som är logisk, så föreslår något annat än kristendomen. Men om du vill ha en tro eller religion som ger liv, tror jag att det är den här. Jag citerar inte mer än så, men han säger mycket innan som är väldigt bra. Så spetsa öronen och försök uppfatta vad han säger. Det blir avslutningen på den här predikan. Och om det är någon som har svårt att uppfatta vad han sa eller så, så lyssna med dem som sitter bredvid eller kom fram efteråt. Så kan vi återberätta det då.
Well, thank you all so much for coming out, and I hope you'll go home and read your Bible. I always find it interesting, all the people who read the Bible so they can find answers, and just about every time in my life I've ever found an answer, if I went back and read the Bible, it would blow it out of the water. So I've given up trying to find answers in the Bible, and I'm learning to look in there for the weirdest character of all of them, and that would be God Almighty himself, who is a bizarre from our whole point of view, that someone could be so totally other and so completely by himself, and yet he could want us badly enough that he would become like us in order to help us become like him. And if you want a religion that makes sense, I suggest something other than Christianity. But if you want a religion that makes life, then I think this is the one. When he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz. He's thunder and his footsteps are lightning in his fist.
God is an awesome God.
And the Lord wasn't joking when it kicked him out of Eden. Wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God.